lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds av Transworld Radio och produceras av Norea Radio Sverige. Slå gärna upp din bibel och följ med.
Vi har kommit till Lukas evangeliets 10:e kapitel. Kapitlet börjar med att berätta om hur Jesus sänder ut ytterligare 70 lärjungar förutom apostlarna, som ska förkunna att Guds rike snart skulle vara hos dem. I samband med det här utropar han domen och veropen över Korasin och Betsaida. Innan vi läser vers 1 vill jag bara nämna att i Bibelsällskapets översättning av Nya testamentet från 1981 står det att Jesus sände ut ytterligare 72 lärjungar. Medan King James, Norsk Bibel, Gerts med flera har antalet 70. Handskrifterna är så delade när det gäller antalet att det är svårt att säga om det ska vara 70 eller 72. Men jag läser alltså 70, även om jag använder Bibelsällskapets översättning från 1981. Det gör jag eftersom jag tror att det är ett sammanhang mellan det som står i fjärde Mosebok 11:16. Då sade Herren till Mose: samla ihop åt mig 70 män av det äldste i Israel. Och det som texten här i Lukas 10 talar om. Vi läser Lukas kapitel 10, vers 1. Därefter utsåg Herren ytterligare 70 och sände dem före sig två och två till varje stad och plats dit han själv ämnade sig. Vi lägger märke till att innan Jesus själv ska gästa en by eller stad så sänder han sina vittnen till den platsen. Han sänder dem två och två till varje stad och plats som han själv ämnade besöka. Och i vers 2 läser vi: han sade till dem: skörden är stor, men arbetarna få. Be skördens herre att han sänder arbetare till sin skörd. Tills skördetiden kommer är det lärjungens uppgift att så den goda säden. I Matteus 13:30 säger Jesus: låt båda växa tills det är dags att skörda. När skördetiden kommer ska jag säga till dem som skall skörda: rensa först bort ogräset och bind ihop det i knippen att eldas upp. Men vetet ska ni samla in i min lada. Och vi läser verserna 3-9. Gå, jag skickar er som lamm in bland vargar. Ta inte med er några pengar, någon påse eller några sandaler, och stanna inte på er väg för att hälsa. När ni kommer in i ett hus, så säg först: frid över detta hus. Och om där bor en fridens man, ska den frid ni kommer med bli kvar hos honom. Annars skall den vända tillbaka till er. Stanna sedan i det huset och ät och drick vad som bjuds. Arbetaren är värd sin lön. Flytta inte från hus till hus. Och när ni kommer till en stad där man tar emot er, ät då det som sätts fram. Bota sjuka som finns där och säg till folket: Guds rike är snart hos er. Jesus gör klart för dem att de kan möta motstånd och svårigheter. De blir sända som får bland vargar. De ska resa med lättast möjliga packning och inte använda tiden till tomt prat. De ska vara drivna av ett enda suveränt motiv: att förbereda folkets hjärtan för Kristi personliga ankomst. Och vi läser verserna 10-16. Men har ni kommit till en stad där man inte tar emot er, gå då ut på gatorna och säg: Till och med dammet som har fastnat på våra fötter här i staden stryker vi av. Behåll det. Men så mycket ska ni veta. Guds rike är snart här. Jag säger er att det på domens dag skall bli lindrigare för Sodom än för en sådan stad. Ve dig, Korasin. Ve dig, Betsaida. Ty om det underverk som har varit utfört hos er hade skett i Tyrus och Sidon, så hade dessa städer för länge sedan omvänt sig och suttit i säck och aska. Men för Tyrus och Sidon ska det bli lindrigare vid domen än för er. Och du, Kapernaum, ska du kanske bli upphöjd till himlen? Nej, du ska störtas ner i dödsriket. Den som lyssnar till er, han lyssnar till mig. Och den som avvisar er, han avvisar mig. Men den som avvisar mig, han avvisar honom som har sänt mig. Här talar Herren Jesus om det fruktansvärda allvaret som ligger i att förkasta hans budbärare. Att förkasta dem är att förkasta honom. Och vi läser verserna 17 till och med 20. De 70 kom tillbaka och sade: Herre, till och med demonerna lyder oss när vi uttalar ditt namn. Han svarade: Jag har sett Satan slungas ner från himlen som en blixt. Ja, jag har gett er makt att trampa på ormar och skorpioner och att stå emot fiendens hela styrka, och ingenting ska skada er. Men gläd er inte över att andarna lyder er, utan gläd er över att era namn är upptecknade i himlen. För att avsluta berättelsen om de 70 beskriver Lukas deras återkomst efter uppdraget. Jämför med Lukas 9, vers 10, där apostlarna ivrigt berättade för Jesus allt vad de hade gjort. Nu kom de 70, entusiastiska och upprymda. Texten säger inget om hur länge deras verksamhet hade varat, men i kraft av Jesu namn hade de onda andarna varit tvungna att ge vika. Vi förstår att det var en enorm upplevelse. Än en gång är det Guds rikes yttre seger som helt fångar lärjungarnas uppmärksamhet. De hade ju sett och upplevt så mycket, sett så många yttre manifestationer. Men då berättar Jesus något som de inte har sett, vers 18. Jag har sett Satan slungas ner från himlen som en blixt. Jesus talar om frestelsen i öknen när Jesus övervann alla frestelser och Satan måste lämna honom för en tid. Satans makt var nu bruten, men det avgörande slaget stod på Golgata där Satan blev avväpnad. I Kolosserbrevets andra kapitel, vers 15, står det: Han avväpnade förstarna och väldigheterna och lät dem bli till skam inför alla när han på korset triumferade över dem. Deras glädje skulle inte vara att andarna var de lydiga, alltså den yttre manifestationen. Men deras glädje skulle bygga på den andliga verklighet att deras namn var skrivna i himlen. Vi läser Lukas 10, verserna 21 till och med 24. I samma stund fylldes han med jublande glädje genom den helige ande och sade: Jag prisar dig, Fader, himmelens och jordens Herre, för att du har dolt detta för de lärda och kloka och uppenbarat det för dem som är som barn. Ja, Fader, så har du bestämt. Allt har min fader anförtrott åt mig. Ingen vet vem sonen är utom fadern, och ingen vet vem fadern är utom sonen och den som sonen vill uppenbara det för. Sedan vände han sig till lärjungarna och sade enbart till dem: saliga är de ögon som ser vad ni ser. Jag säger er, många profeter och kungar har velat se vad ni ser, men fick inte se det, och velat höra det ni hör, men fick inte höra det.
Tack Gud för ljusa morgonstunder, tack Gud för varje ny född dag. Herre, för alla livets under, ödmjukt tackar jag. Tack Gud för alla goda vänner, tack Gud för din förlåtelse. Herre, om människor så åt mig bränner, hjälp mig för den be. Tack Gud för sorg som fostran giver, tack Gud för varje vänlighet. Herre, din kärlek gränslös bliver i all evighet.
Och därmed har vi kommit till en av Bibelns mest kända berättelser, nämligen om den barmhärtige samariten. Vi läser i Lukas 10, vers 25. En laglärd som ville sätta Jesus på prov reste sig och sade: mästare, vad ska jag göra för att vinna evigt liv? Denna liknelse föddes som ett svar på en fråga om evigt liv. Och även om han som frågade inte var ärlig, så var det en god och viktig fråga. Och vi lägger märke till att Jesus besvarar hans fråga med att ställa den laglärde en annan fråga. Och på det sättet låter han mannen själv svara på sin egen fråga. Den laglärde är ute efter att ställa Jesus mot väggen. Men Jesus vänder på situationen och plötsligt finner den laglärde ut att det är han själv som blir avslöjad. Jesus vet att mannen är en laglärd. Och han så att säga möter mannen på hemmaplan. Vi läser verserna 26 till och med 28. Jesus sade: vad står det i lagen? Hur lyder orden? Han svarade: du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och med hela din själ och med hela din kraft och med hela ditt förstånd och din nästa som dig själv. Jesus sade: det är rätt. Gör det så får du leva. Lade du märke till hullingen som gör det svårt för den laglärde att spotta ut kroken? Han hade svalt betet. Och när han insåg att han var fångad med sin egen krok var det inte möjligt att spotta ut kroken. Men han försöker desperat i vers 29. Men han ville rättfärdiga sig själv och frågade: vem är min nästa? Lägg märke till att Jesus säger: du har svarat rätt. Den laglärde var mycket duktig på Bibelns teorier. Men Jesus såg att lagen hade inte gjort sin gärning i denne mannens hjärta. Han praktiserade inte sin kunskap. Han använde den bara som måttstock för andra. Han hade också tänkt att med hjälp av den avslöja Jesus, men finner sig plötsligt själv bli belyst på ett oväntat sätt. Men istället för att låta lagen avslöja sitt onda hjärta och omvända sig till Gud, så vill han rättfärdiggöra sig inför människor. Hade han varit ärlig hade han sagt: mästare, jag har verkligen på allvar försökt att ta mig samman. Och jag har försökt att älska Gud av hela mitt hjärta och av all min själ och kraft och av hela mitt förstånd och min nästa som mig själv. Men jag klarade inte. Jag har misslyckats fullständigt. Så hur ska jag kunna finna evigt liv? Men istället säger han, vem är min nästa? Även om Jesus vet att den laglärda ställde frågan för att försöka dölja att han var avslöjad, så svarar Jesus honom genom att berätta följande fantastiska illustration, verserna 30-32. På den frågan svarade Jesus. En man var på väg från Jerusalem ner till Jeriko och blev överfallen av rövare. De slet av honom kläderna och misshandlade honom och sedan försvann de och lät honom ligga där halvdöd. En präst råkade komma samma väg och när han såg mannen vek han åt sidan och gick förbi. På samma sätt med en levit som kom till platsen. När han såg honom vek han åt sidan och gick förbi. Det är möjligt att den laglärde var levit och vred sig i vånda därför att Jesus vänder sig till honom så personligt. Och verserna 33-37. Men en samarit som var på resa kom och fick se honom ligga där och han fylldes av medlidande. Han gick fram och hällde olja och vin på såren och förband dem. Sedan lyfte han upp honom på sin åsna, förde honom till ett värdshus och skötte om honom. Nästa dag tog han fram 2 denarer och gav åt värden och sade, sköt om honom och kostar det mer ska jag betala dig på återvägen. Vilken av dessa 3 tycker du var den överfallne mannens nästa? Han svarade, den som visade honom barmhärtighet. Då sade Jesus, gå du och gör som han. Jesus är inte skrivbordsteolog eller teoretiker. Istället för att definiera vem som är den laglärdes nästa, så berättar Jesus något som praktiskt, konkret undervisar mannen om hur han skulle handla mot sin nästa. Det är som om Jesus säger att poänget är inte vem som är värdig att kallas min nästa, för det handlar om kärlek. Och kärleken handlar där det är nöd. Jesus för Guds tron rakt in i vardagen där vi just nu lever. Han säger att först passerade en präst. Prästen representerar det rituella och ceremonier som inte kan frälsa någon människa. Det var någon som sa att prästen gick bara förbi därför att han såg att mannen hade redan blivit rånad. Den nästa som passerar är en levit. Han presenterar det lagiska, renlärighet utan kärlek, som inte heller kan hjälpa en människa i nöd. Så kommer en man från Samarien, och samarierna var föraktade av judarna, speciellt av de laglärda. Om prästen symboliserar det rituella, ceremoniella, ortodoxa, och leviten det lagiska, den självutnämnda renlärigheten, vem ska då samariten syfta till? Till honom som berättade liknelsen eller illustrationen. När religiösa ritual och ceremonier eller lagiskhet inte kunde hjälpa människan som sårats och slagits i syndens värld, då kom Jesus. Han kan förbinda de sårade, upprätta den fallne, frigöra den bundne. Han kan lyfta upp den halvdöda syndaren som är dödligt sårad i sina synder och överträdelser och hjälpa honom. Jesus lämnar det teoretiska diskussionsämnet, vem är min nästa? För Jesus var det den konkreta handlingen som var intressant. Den laglärde, han var mycket mer intresserad av att diskutera och lära en massa förordningar och förpliktelser som man kunde hålla. Liknelsen har en direkt praktisk konsekvens för din och min vardag idag. Varje människa som du kan hjälpa är din nästa. Mänskligheten behöver Jesus, den barmhärtige samariten. Det talas en hel del om att sprida evangeliet över hela världen. Men det blir inte gjort så stor insats för att sätta människorna i förbindelse med den levande Kristus. Det är som med den unge mannen som uppvaktade en flicka och som skrev ett brev till henne där det stod: "Jag är redo att bestiga det högsta fjäll i världen för din skull. Simma över det djupaste vatten för din skull. Korsa det största hav för din skull. Och gå genom den brännande öknen för din skull." Och så la han till: "PS, om det inte regnar nästa onsdag kommer jag och besöker dig." Det låter som dagens kristna genomsnittsbekännelse. Jag vill som mitt personliga vittnesbörd säga: Jesus Kristus har förlåtit mig alla mina synder. Han lyfte upp mig ur min hopplösa nöd och frälste min tomma och fattiga själ. Han har gjort allting väl. Och det kan han också göra i ditt liv om han får. Han kan läka alla syndens sår. Det är underbart att ha frid med Gud. Lukas kapitel 10, verserna 38-42. Medan det var på väg gick han in i en by och en kvinna som hette Marta bjöd honom hem till sig. Hon hade en syster vid namn Maria som satte sig vid hennes fötter och lyssnade till hans ord. Men Marta tänkte på allt annat hon hade att ordna med. Hon kom och ställde sig framför Jesus och sade: "Herre, bryr du dig inte om att min syster låter mig ensam ordna med allt? Säg åt henne att hjälpa till." Herren svarade henne: "Marta, Marta, du gör dig bekymmer och oroar dig för så mycket. Men endast ett är nödvändigt. Maria har valt det som är bäst och det ska inte tas ifrån henne." Våra kyrkor och församlingar idag är fulla av Marta-medarbetare. Marta var så upptagen med att tjäna Jesus att hon hade inte tid att sitta vid hans fötter och lyssna till honom. "Marta, Marta, du gör dig bekymmer och oroar dig för så mycket." I en annan översättning står det: "Marta, Marta, du är engagerad i så många riktningar." Marta var en god och arbetsam människa, engagerad, men förmågan att skilja mellan viktigt och mindre viktigt saknade hon tyvärr. Det är intressant att lägga märke till att Lukas, direkt efter att han berättat om att Jesus med eftertryck undervisat Marta om hur viktigt det är att prioritera stillheten inför ordet, så börjar Lukas nästa kapitel med att tala om bön. Det är inte tillfälligt. Han fokuserar på den goda del, det viktigaste, det bästa. Kära vän, tror du på Jesus? Om du gör det, så lägg märke till vad Jesus i dessa verser säger om stillhet inför ordet och i bön. Maria valde den goda del och den ska inte tas ifrån henne. Många idag väljer den del som ska tas ifrån dem när de går över floden.
En liten fattig människa, du föddes av din mor för att leva några korta dagar här. Men snart i tiden mogen och du lämnar denna jord, du går bort
och kommer aldrig hit igen. När du går över floden går du ensam. När du går över floden lämnas allt. Inga vänner följer dig. Rikedomen räknas ej. När du går över floden lämnas allt. De korta åren går så snabbt, snart lider de mot höst. Med din stund på jorden ville du så väl. Men vad hjälper det en människa om hon vinner världen först, men ändå till sist förlorar sin själ. När du går över floden går du ensam. När du går över floden lämnas allt. Inga vänner följer dig. Rikedomen räknas ej. När du går över floden lämnas allt. När du går över floden går du ensam. Ja, när du
Maria valde den goda del och Jesus sa att den skulle inte tas ifrån henne. Kära vän, hur har du valt? Och med det så säger jag tack för den här gången. På återhörande om du vill. Herren vare med dig och må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.
Du har lyssnat till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman som sänds av Transworld Radio. Programserien är producerad av Norea Radio Sverige. Om du önskar mer information om vårt radiomissionsarbete så skriv till Norea Radio Sverige, box 3419 103 68 Stockholm. Adressen är alltså Norea Radio Sverige, box 3419, postnumret 10368, Stockholm.